Att bli jägare. Över en kvarts miljon svenskar är jägare. Jakten i vårt land kan närmast liknas vid en folkrörelse. Den engagerar människor från alla samhällsskikt och från såväl stad som landsbygd. Svenska Jägareförbundet har fler medlemmar än någon annan grön organisation i vårt land. Och undersökningar har visat att majoriteten av landets befolkning är positivt inställda till jakt, även om de själva inte jagar. Vi jagar av många skäl. Inte minst för att få tillgång till läckert, magert och i ordets verkliga bemärkelse ekologiskt och närproducerat kött utan tillsatser och mediciner som kommer från djur som levt ett naturligt liv och mött en snabb och skonsam död. Men vi jagar också för att ha en meningsfull sysselsättning när vi vistas i naturen och för att vi tycker om att jaga. För många är dessutom samarbetet med jakthunden en väsentlig del av jaktupplevelsen. Jakt är ofta ett livslångt intresse som håller igång sina utövare långt upp i åldrarna. Det gör att jaktens friskvårdsvärde och dess betydelse för livskvaliteten knappast kan överskattas. Jakten är också en viktig del av allmogekulturen i Sverige. Genom många årtusenden, fram till relativt nyligen då jordbruket revolutionerade mänsklighetens försörjningsmönster, var vi alla samlare och jägare. Jakten gav inte bara kött utan också hudar att göra kläder av och värma sig med. Senor att sy med eller använda till bågsträngar och fiskeliner samt ben och horn för framställning av redskap, verktyg och vapen. Därför var det just jakten som en gång gjorde det möjligt för människan att sprida sig till jordklotets mer kylslagna delar. Mot denna bakgrund är det obestridligt att människan har jakten i generna. Jaktintresset är alltså medfött. Det är förklaringen till att vi som jagar upplever jakt så lustbetonat. Jaktlusten är naturens sätt att få oss och andra jagande djur att känna glädje och motivation när vi utför något som i grunden är livsnödvändigt. Eller var livsnödvändigt ska vi nog säga när det gäller oss själva. Speciellt i vår del av världen finns ju inte längre någon som är beroende av jakt för sin överlevnad. Men det inverkar givetvis inte på vår medfödda jaktlust. Den som inte själv jagar tror ibland att jaktlust är detsamma som lust att döda. Vore det så? Skulle rovdjurens jaktlust inte kännas som motivation för själva jaktansträngningen utan endast för dess slutfas? Det hade inte varit särskilt ändamålsenligt. Istället är jaktlusten den drivkraft som sporrar rovdjuret att göra sitt yttersta för att lyckas. Därför upplever vi hela jakten som lustbetonad och spännande. Från planeringsstadiets förväntan till själva jaktens ansträngningar, dramatik, missräkningar och glädjeämnen. Och de gånger vi avslutar jakten med ett skott är själva dödandet främst ett kvitto på vår skicklighet, på att vi lyckats i vår rovdjursroll. Förutom att vi belönas med ett byte som blir en god middag i sällskap med nära och kära, får vi kanske dessutom en vacker trofé på väggen. Hur blir du jägare? Jägarexamen är ett kvitto på att du har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna anförtros vapen och bedriva jakt. När den är avklarad kan du hos polisen söka tillstånd att inneha vapen. Till det kommer krav på säker vapenförvaring, statligt jaktkort och så givetvis tillgång till jakt. De formella kraven utgör egentligen bara de första trevande stegen på Diana-stigar. Den kanske viktigaste kunskapen skaffar du dig under praktisk jakt genom att lära av erfarna jägare och av egna framgångar och misslyckanden. Men också genom att så ofta som möjligt vistas i naturen med vakna sinnen och nyfiken uppmärksamhet. Jägarexamen. Jägarexamen ska från och med år 1985 avläggas av den som för första gången vill inneha jaktvapen. Dessutom krävs jägarexamen av den som sedan före 1985 haft jaktvapen, men som vill skaffa vapen av annan typ eller med bredare användningsområde. Den som till exempel före 1985 hade kulvapen i högst klass 2 måste ta jägarexamen för att kunna skaffa kulvapen i klass 1. Jägarexamen består, som du säkert redan vet, av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar lagstiftning, ekologi, viltkunskap, vapen och skytte, jaktformer, tillvaratagande av vilt med mera. Efter fullbordade studier redovisas kunskaperna vid ett teoretiskt prov. Provets frågor är av flervalstyp där det gäller att kryssa för rätt alternativ. Godkänt på detta prov krävs av alla som vill avlägga jägarexamen. Den praktiska delen består av 3 delprov. Mer detaljerad information om de praktiska provens upplägg och vad som krävs finner du på Svenska Jägareförbundets hemsida www.jagareforbundet.se. Jägarexamen ger dig behörighet att för jakt inneha jaktvapen av den typ och klass som omfattas av det eller de praktiska prov som ingår i examen. Den praktiska delen. 1. Praktiskt hagelgevärsprov. Provet omfattar 4 moment. Säker hagelvapenhantering, avståndsbedömning, lerduveskjutning och hagelskytte mot markmål. Godkänt på detta prov krävs tillsammans med godkänt teoretiskt prov för tillstånd att inneha hagelvapen för jakt. 2. Praktiskt grundprov för kulgevär. Detta prov omfattar 2 moment. Säker kulvapenhantering och precisionsskjutning. Godkänt på provet krävs tillsammans med godkänt på det teoretiska provet för tillstånd att inneha kulvapen i klass 2-4. 3. Praktiskt högviltsprov. Provet omfattar skytte mot både stillastående och löpande älgfigur. Godkänt på detta prov krävs tillsammans med praktiskt grundprov för kulgevär och godkänt på det teoretiska provet för tillstånd att inneha kulvapen i klass 1. Vapenlicens och lånetillstånd. Men jägarexamen enbart ger inte rätt att skaffa jaktvapen. Den saken bestäms av polismyndigheten hos vilken du söker tillstånd. För att få tillstånd att inneha jaktvapen ska man vara minst 18 år och givetvis bedömas som skötsam samt även i övrigt lämplig att inneha vapen. Dessutom krävs tillgång till godkänt vapenskåp för förvaring av vapnet. Du ansöker om licens hos din lokala polismyndighet som kan skicka blanketten till dig. Den finns också att hämta på www.polisen.se och heter Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen. Vapenlicensen ska medföras på jakt eller vid transport av vapnet. Det går också att ta med sig en kopia eller ett intyg bevittnat av 2 personer. Blankett kallad intyg om vapenlicens finns att hämta på www.naturvårdsverket.se. Har du avlagt jägarexamen men ännu inte skaffat vapen kan du ansöka hos polismyndigheten om ett så kallat lånetillstånd. Det ger dig rätt att tills vidare för självständig användning låna jaktvapen av den typ som omfattas av lånetillståndet. Lånetillståndet behövs inte om lånet avser någon vapentyp man redan har licens för. Vid utlåning av jaktvapen för självständig användning krävs i de flesta fall att en lånehandling upprättas mellan utlånare och låntagare. Jaktkort. För att få delta i jakt eller bedriva fångst ska du varje år du jagar betala den statliga viltvårdsavgiften, det vill säga lösa jaktkort i förskott. Det gäller även utländska jaktgäster. Den som deltar i jakt utan att bära vapen och som tack exempelvis får del av bytet ska också ha jaktkort. Första gången skaffar du jaktkort genom att betala in aktuellt belopp 300 kronor år 2010 till Kammarkollegiet på plusgiro 1014-0. Ange namn och personnummer i meddelandefältet. Därefter får du årligen ett inbetalningskort med posten. Numera går det också att lösa jaktkort via en betaltjänst på www.naturvårdsverket.se. Jaktkortet gäller ett jaktår, det vill säga från 1 juli till och med 30 juni nästkommande år och ska tillsammans med betalningsbekräftelse medföras vid jakt. Försäkring. Tack vare att både utbildningsnivån och säkerhetstänkandet är höga hos svenska jägare är allvarliga jaktolyckor mycket sällsynta. Men, liksom i andra fritidssammanhang, bör du vara försäkrad. I medlemskapet i Svenska Jägarförbundet ingår en medlemsförsäkring i 3 delar. Olycksfalls-, ansvars- och krisförsäkring. Dessutom har du som medlem möjlighet att teckna en särskild jaktvapenförsäkring. Har du jakthund bör den också vara försäkrad. Sammanfattning. För att få jaga i Sverige måste du ha avlagt jägarexamen, ha polisens tillstånd att inneha eller låna jaktvapen samt betala statlig jaktvårdsavgift. Jägarexamen består av en teoretisk del som är obligatorisk. Dessutom måste du genomföra minst 1 av de 3 praktiska proven beroende på vilken eller vilka typer av vapen du vill kunna införskaffa eller låna. För att få inneha jaktvapen måste du också kunna förvara dem på ett säkert sätt. Som medlem i Svenska Jägarförbundet har du en medlemsförsäkring som omfattar både ansvar och olycksfall. Dessutom kan du teckna en särskild jaktvapenförsäkring. Någonstans att jaga. Till skillnad från i många andra länder har i Sverige jakträtten sedan länge varit knutet till ägandet av marken. Landets bönder har också i stor utsträckning själva ägt sin mark. Det förklarar jaktens starka ställning i alla samhällsskikt och uppkomsten av den allmogejakt som utgör grundvalen för våra dagars jakt. Så länge huvuddelen av befolkningen bodde på landsbygden var det därför vanligt att jägare hade egna eller släktingars marker eller byallmänningar och liknande gemensamt ägd mark att jaga på. Jaktarrende. Det vi i dagligt tal kallar jaktarrende är i juridisk mening inget arrende utan en upplåtelse av jakträtten. Uttrycket jaktarrende är dock så vedertaget att används här med samma innebörd som den korrekta termen jakträttupplåtelse. Av samma skäl används här de i juridisk mening missvisande orden arrende och arrendera. Flytten till städerna, jordbrukssammanslagningar och skogsbolagens uppköp av väldiga arealer bondeskog har fört med sig att dagens jägare oftast arrenderar sin jaktmark. Ägaren kan vara en enskild person som själv inte utnyttjar jakträtten, staten, kyrkan eller ett bolag. Priset kan vara en närmast symbolisk summa och ett handslag eller ett marknadsmässigt belopp per hektar och skriftligt kontrakt. Och den som arrenderar kan ha marken för sig själv, dela arrendet med en eller ett par jaktkamrater eller ingå i ett jaktlag med skrivna stadgar. Det kan vara svårt för en ny jägare utan kontakter bland markägare att få tag i egen jaktmark. Chansen är större att komma med i ett jaktlag som söker nya medlemmar. Får du möjlighet att arrendera en jaktmark bör du tillsammans med fastighetsägaren göra upp ett skriftligt avtal som löper över flera år. Det tar tid att lära sig en jaktmark och viltvårdsåtgärder bär inte frukt i brådrasket. Långsiktighet gynnar både jägare och fastighetsägare. Ett kontraktförslag som är framtaget av Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, kan laddas ner från Jägareförbundets webbplats. Det heter Avtal om upplåtelse av jakt. Utförligare information om jakträttsupplåtelse hittar du i boken Lagen. Att tillhöra ett jaktlag. Ni kanske är två eller flera som arrenderar en mark och bildar ett jaktlag. Då bör ni komma överens om vem som ska stå för kontraktet och hur kostnaderna för arrendet, viltvård, eventuell jaktstuga och så vidare ska fördelas samt när och hur betalning ska ske. Ni ska också i förväg komma överens om vilken rätt var och en har att jaga ensam på marken. I vilken utsträckning ni får ta med er jaktgäster och hur fält vilt ska fördelas. Dessutom bör ni bestämma hur många vilt av olika slag som kan fällas under jaktsäsongen. Denna avskjutningsplan ska grunda sig på den beräknade vilttillgången. Vanligare än att man själv är med och bildar ett jaktlag är att man blir upptagen som medlem i ett befintligt sådant. Ett jaktlag kan bestå av allt ifrån 2 till över 50 medlemmar. Ju större jaktlaget är, desto viktigare blir naturligtvis dess organisation och att de enskilda medlemmarnas rättigheter och skyldigheter är noga formulerade. Bäst är då att bilda en förening och anta stadgar i demokratisk ordning. Ett stadgeförslag kallat Normalstadgar för jaktklubb finns att hämta på www.jagarförbundet.se. Alla jaktlag ska utnämna en ansvarig jaktledare. En sådan kan utses för varje enskild jakt eller vara samma person vid alla jakter. Läs mer om jaktledarens roll under rubriken Jaktledaren och i boken Lagen. Korttidsjakt. För den marklösa jägaren finns idag många jaktmöjligheter i form av korttidsjakt. Allt från vildsvinsjakt i söder eller andjakt med vättar vid kusten till älgjakt i skogslandskapen och ripjakt i fjällen finns att tillgå. Räkna med att prislappen varierar. Att jaga småvilt med egen hund i milsvida i norrländska skogar kostar nästan inget. Men få har råd med en dags drev- eller klappjakt på ett syd- eller mellansvenskt gods. Svenska Jägareförbundet anordnar lokalt ungdomsjakter och utbildningsjakter för nya jägare, ofta tillsammans med jakthundklubbar. Håll ögonen öppna för annonser i Jägareförbundets tidning Svensk Jakt och på Länsvårdsjaktföreningens hemsidor. Avsikten är att presentera olika jaktformer för nya jägare. Oftast deltar skickliga hundförare med duktiga hundar, så dessa jakter brukar vara lärorika på många sätt. Vissa kommuner upplåter mark åt lokala jakt- och viltvårdsföreningar med uppgift att anordna jakter för sina medlemmar. Dessa jakter kan vara mycket prisvärda. Hör efter med din kommun. Jägare med bra hundar saknar sällan jaktmöjligheter. Det är visserligen svårt att få fram en duktig hund om man saknar mark att träna den i. Men om du har en hund som fungerar bra ökar dina chanser att komma med i något jaktlag eller bli inbjuden som hundförare. Om du blir bjuden på jakt som gäst ska du inte skämmas över att vara nybörjare. Var ödmjuk, våga fråga och försök framförallt inte framstå som den expert du inte är. Visa dig nyttig med att gärna gå i drevet, hjälpa till att dra vilt ur skogen och samla ved till brasan när ni grillar korv. Blir du bjuden igen och börjar lära känna medlemmarna i jaktlaget kan du som tack kanske erbjuda dig att vara med och så viltåkrar, röja pass och bygga jakttorn. Då får du kanske en dag den efterlängtade frågan. Har du lust att vara med i vårt jaktlag? Sammanfattning. Jakträtten hör i Sverige till markägaren som kan upplåta den till en jägare eller ett jaktlag. Ett avtal om jaktupplåtelse ska helst omfatta en period om flera år med rätt till förlängning. För varje jaktmark bör varje år en avskjutningsplan upprättas. Ju större jaktlag, desto viktigare är det att medlemmarnas rättigheter och skyldigheter är klart och tydligt formulerade i skrift. Det finns många olika slags korttidsjakt att köpa, men priset varierar, liksom kvaliteten. En bra jägare och jaktkamrat. En bra jägare är inte bara skicklig och har goda kunskaper om djur och natur. En bra jägare sätter också jaktetik och säkerhet högt och visar respekt och förståelse för andra som vistas i naturen. Och en bra jägare vet att han eller hon aldrig blir riktigt fullärd. Man lär så länge man jagar och man är uppmärksam och öppen för intryck. Erfarenhet läggs till erfarenhet, observation till observation och bilden blir allt mer fullständig, men aldrig helt komplett. Det är en av de saker som gör jakten till en så fascinerande hobby. Det finns alltid något nytt att upptäcka, något mer att lära. Lär mer om naturen. Dina kunskaper om olika djur, deras läten och spårtecken, uppträdande och vanor kan aldrig bli för stora. Det gäller både jaktbara arter och icke-jaktbara, fåglar såväl som däggdjur. Du har kanske inte direkt nytta av allting, men när du sitter på passet ger det en alldeles speciell tillfredsställelse att veta att det är grönsiskor som klänger i alarna där borta, en ekorre som tjattrar i granen eller en nötskrika som låter så förargad in i skogen. Och den som känner igen en karljohansvamp eller vet var man söker trattkantarellernas myller får alltid med sig något matnyttigt hem, även om jaktlyckan varit klen. Du kan lära mycket av jaktkamraterna och genom självstudier. Men varför inte då och då följa med på någon av de exkursioner som anordnas av lokala naturföreningar eller fågelklubbar? Träna skytte. Att i osäkra situationer avstå skott är det bästa sättet att undvika skadeskjutningar. Att ofta träna skytte är det näst bästa. Ta reda på var närmaste lerduvebana och jaktskyttebana ligger och besök dem regelbundet under sommarmånaderna. På de flesta skjutbanor finns dessutom erfarna instruktörer som kan hjälpa dig. Då är du väl förberedd inför jaktsäsongen. Vad du först och främst lär dig på lerduvebanan är att verkligen känna ditt hagelvapen och hantera det nära nog reflexmässigt och på ett säkert sätt. Dessutom nöter du in en korrekt anläggning och följsam sving, vilket är grunden till framgångsrikt hagelskytte. Det finns flera olika typer av lerduveskytte. Helst bör du träna på en bana som erbjuder jägaranpassad träning som jägartrapp, jägarsporting eller höga fasaner. Att träna hagelskytte tillsammans med jaktkamraterna ute på jaktmarken med hjälp av en låda lerduvor och en kastare är också nyttigt. Men tänk noga på säkerheten, både er egen och omgivningens. Kulskytte är svårare att träna utanför godkänd skjutbana. Men det går om kulfånget är absolut säkert och omständigheterna är i övrigt tillfredsställande. Träna främst precisionsskytte med olika slags stöd och på olika avstånd. Öva också på älgbana. Kulskott mot löpande vilt bör undvikas på jakt. Men för att kunna avge ett bra andra skott vid dålig träff ska du ändå ha tränat upp din förmåga att träffa ett rörligt mål. En klass 4-studsare är ett idealiskt träningsvapen. Ammunitionen är billig och rekylen nästan obefintlig. Men kravet på kulfång är detsamma som för tyngre studsare och rikoschettrisken stor. Här och var finns banor för löpande vildsvin avsedda för klass 4-vapen. De bjuder på ett både roligt och nyttigt skytte. Numera finns på många håll i landet även fullskaliga skyttesimulatorer där du kan skjuta med eget vapen mot springande eller flygande vilt som projiceras mot bakgrund av en fotograferad landskapsbild. Målets hastighet och storlek är naturliga i förhållande till det skenbara avståndet och faller vid träff. Dessutom får du både vid träff och bom ögonblicklig information om bland annat vad skottet tog. Träning i simulator med både hagel och kulvapen mot rörliga mål är mycket nyttig för både nybörjare och rutinerade skyttar. Träna avståndsbedömning. Att regelbundet träna avståndsbedömning är mycket viktigt. Ta för vana att uppskatta avstånd till olika föremål du närmar dig under en promenad och stega därefter till dem för att se hur rätt eller hur fel du hade. Längsta ansvarsfulla hagelhåll på rådjurs, grävlings- eller gåsjakt är 20 meter och vid övrig småvilsjakt är det klokt att begränsa hållet till 25 meter. Dessa avstånd ska sitta i ryggmärgen så att du inte behöver tveka på jakt. Träna i olika miljöer. Det är en sak att uppskatta ett avstånd i skogen. Det är en helt annan sak ute på helt öppen mark eller mot himlen. Avståndet till viltet spelar givetvis också stor roll vid jakt med kulvapen. På skotthåll under 100 meter saknar det dock i de allra flesta fall betydelse när du jagar med kula. Men på längre avstånd sjunker kulan allt snabbare. Du är säkert klok nog att under jakt inte skjuta på 150 eller 200 meter, men det kan hända att du tvingas till det för att avliva ett skadat djur som flyr. I de allra flesta fall underskattar man då antingen avståndet eller hur mycket kulan hinner sjunka. I båda fallen tar skottet på tok för lågt. Lär dig bedöma olika avstånd mellan 100 och 200 meter och provskjut ditt kulvapen på dessa håll. Då vet du hur lågt under riktpunkten träffen sitter och är väl förberedd för ovan nämnda situation. En elektronisk avståndsmätare ger med en knapptryckning exakt avstånd upp till flera hundra meter. Men räkna inte med att du under jakt, annat än i undantagsfall, har tid att mäta hur långt det är till viltet. På passet har du bäst nytta av avståndsmätaren om du i förväg mäter avståndet till olika föremål i terrängen så att du vet om ett vilt är inom skotthåll eller ej när det dyker upp. Använd också avståndsmätaren vid andra tillfällen till att kontrollmäta avstånd som du först uppskattar, både hagel och kulhåll. Det är bra träning. Undvik långa skotthåll. Den största enskilda orsaken till skadeskjutningar vid hageljakt är sannolikt skott lossade från för långt håll. Du kan läsa i avsnittet Hagelskytte om hur mycket svårare det är att träffa när avståndet ökar. Motsvarande för skytte med kulvapen finner du i avsnittet Kulskytte. Vad som står där är fakta. Sätt ingen tilltro till berättelser om lyckade långskott och bössor eller trångborrningar som dödar på dubbla skotthåll eller kalibrar med spiker och kulbana. Om du överhuvudtaget ligger någon sanning bakom en sådan skröna grundar den sig på något enstaka slumpskott som skytten gärna minns. Bommar och skadeskjutningar på motsvarande håll har sagesmannen av någon anledning svårare att komma ihåg. Avstå kulskott mot vilt i rörelse. Vid jakt med kulvapen orsakas troligen de flesta skadeskjutningar vid skott mot vilt i rörelse. Hagelvapnet är avsett för mindre vilt, både stillastående och i rörelse. Men kulvapnets enda projektil orsakar allt för lätt skadeskjutning vid skott mot djur som rör sig. Gäller det inte ett redan påskjutet djur ska du ha som princip att bara lossa kulskott mot stillastående vilt. Djuren är sällan stressade om det inte är drevfolk eller hundar alldeles i närheten. Vanligen kommer de sakta och försiktigt, med sinnena på helspänn. Har du suttit tyst och stilla anar de inte din närvaro. Pröva att ge ifrån dig en diskret vissling när du får fritt skottfält i tillåten skjutriktning. De flesta djur stannar då förvånat upp för att lyssna och du får några sekunder på dig att avge ett säkert skott. Är djuret skrämt och kommer i fart hjälper det sällan att vissla. Då ska du avstå skott och hoppas på en ny chans. Vildsvin stannar sällan upp, vare sig du visslar eller inte. Liksom älg och kronvilt rör de sig oftast i jämnt flytande trav. I avståndet inte mer än 50 meter kan en van jägare som tränar på bana och känner sig säker i situationen skjuta ändå. Men kommer de i språng ska skottet alltid hållas inne. Lossa aldrig kulskott mot rådjur i rörelse. Chansa aldrig. När du bestämmer dig för att skjuta mot ett oskadat djur ska du vara så säker som möjligt på att du fäller det med ett enda skott. Annars ska du avstå. Även om ditt tilltänkta byte är inom skotthåll är det långt ifrån alltid säkert att du kan skjuta. Avståndet kan vara för långt för ett skott på fri hand och det saknas lämpligt stöd för vapnet. Kulfånget kanske inte är tillräckligt eller skjutriktningen förbjuden. Hunden befinner sig kanske bortom djuret och riskerar då att träffas. Grenar och kvistar kan göra att hållet inte är rent. Djurets vinkel kan medföra att ett skott skulle orsaka oacceptabelt stor köttsförstöring eller gör det svårt eller omöjligt att avge ett direkt dödande skott. Ser du alla fyra benen samtidigt på ett klövvilt är risken stor att vinkeln är för sned. Kanske kommer djuret i fart. Främst vid jakt på hjort och vildsvin händer det att det inte går att skjuta för att djuren håller samman så tätt att kulan efter genomslag riskerar också att träffa ett annat djur. Du är alltid ensam ansvarig för varje skott du lossar. Du kan aldrig skylla på någonting annat än ditt eget omdöme om du orsakar en skadeskjutning och därmed lidande för ett djur. Valet att inte skjuta måste därför alltid respekteras av jaktkamraterna. Det är alltid bättre att avstå skott än att chansa. Ett djur saknar begrepp om döden och har ingen förmåga att förstå vad som hänt och vad följderna av en skada kan bli, men det känner naturligtvis smärta och ångest. Inträffar en skadeskjutning ska du givetvis göra allt för att finna och avliva djuret. Det kräver både lagen och jaktetiken. Men faktum kvarstår att du borde aldrig ha avlossat skottet. Speciellt under jakt efter klövvilt händer det ofta att du måste avstå från skott, även av andra skäl än skadeskjutningsrisken. Du kanske är osäker på om du har rätt djur framför dig. Ni har kanske kommit överens inom jaktlaget att inte skjuta till exempel råbockar som fällt hornen, älgkor eller vildsvinsuggor. Sådana självpåtagna restriktioner ska givetvis respekteras i lika hög grad som de jakttider som bestäms av regeringen. En självklar regel är att aldrig skjuta bort ett moderdjur från ungar som är beroende av henne. Är du inte säker på om ett hondjur kommer ensamt måste du hålla inne skottet. Vid gemensamhetsjakt är det bra att via jaktradion informera övriga jägare om man sett exempelvis ko med kalv eller sugga med kultingar och meddela åt vilket håll de rört sig. Är de förvarnade minskar risken för felskjutning. Varför har vissa mer tur än andra? Det finns jägare som tycks dra viltet till sig och andra som nästan aldrig får en skottchans. Ofta skylls sådant på tur och otur, men förklaringen är givetvis en helt annan. En duktig jägare tar sig till passet med största möjliga försiktighet. Smyger som en indian och tänker på vindriktningen så att han eller hon inte lägger sin vittring över de terrängpartier som ska jagas. Väl framme vid passet laddar han eller hon vapnet så ljudlöst som möjligt och placerar sig tätt in till en trädstam eller nästan in i en gran. Men med god uppsikt åt det håll där chansen är störst att ett villebråd kan dyka upp. Sedan sitter den skicklige jägaren tyst, stilla, tålmodig och med skärpta sinnen. Den otursförföljde jägaren promenerar däremot till passet utan tanke på vinden eller på att röra sig speciellt tyst. På passet slamrar han eller hon in patronerna i kulvapnet eller stänger hagelvapnet med en smäll. Sätter sig där det är bekvämast och tar kanske upp jaktradion för att snacka med kompisarna. Då och då reser han eller hon sig för att sträcka på benen och se sig omkring eller gå några steg till ett ställe som kanske är bättre att sitta på. Vid samlingen efteråt klagar den otursdrabbade på att passet var dåligt eftersom inte ett liv syntes till. En så enkel sak som att klättra upp och sätta sig till rätta i ett jakttorn kan göras på två sätt. Knarrar stegen och slår vapnet på tornets virke under uppstigningen. Och slänger du upp ryggsäcken framför dig och slamrar med sittbrädan för att sedan sitta och vända och vrida på dig och då skramla med termosen eller prassla med en godispåse, får du sällan något vilt på dig. Den dag du tyst och försiktigt smyger fram till och upp i ett torn och ljudlöst sätter dig till rätta för att en stund senare se ett rådjur resa sig upp ett 50-tal meter bort och lugnt börja beta, då har du kommit en bit på vägen mot att bli en duktig jägare. Att vara helt stilla på passet och bära kläder som inte är markant mörkare eller ljusare än omgivningen är särskilt viktigt vid jakt på varska djur med god syn som räv och hjort. Men även rådjur, hare, vildsvin och älg verkar ha svårare att upptäcka en jägare förutsatt att denne står tyst och stilla och inte visar sig i silhuett. Men allt klöv och rovvilt har ytterst känsligt luktsinne. Räkna med att du lägger ut ett varnande doftmoln kanske 100 meter eller mer ner i vind när du går eller står i markerna. Om du sitter i ett jakttorn hinner vittringen spädas ut innan den når marken och blir svårare men långt ifrån omöjlig för vilt att känna den. En god jaktkamrat. Som ny jägare kommer du att behöva råd och tips och ibland handgriplig hjälp av dina jaktkamrater. Till exempel när du ska ta ur ditt första djur. Visa att du uppskattar deras hjälpsamhet och erbjud din egen hjälp så snart tillfälle bjuds. Jakt får aldrig urarta till tävling. Tillåt dig aldrig chansa med ett skott bara för att du vill fälla mer vilt än någon annan på jakten. Vid sträck, drev och klappjakt händer det att ett djur på väg mot grannens pass kommer inom skotthåll för dig. Men det är oartigt att skjuta mot det om grannen sekunderna senare skulle fått en bättre skottchans. Ur ett etiskt perspektiv är det också fel att skjuta om någon annan har en bättre chans till ett säkert dödande skott. Gratulera dina jaktkamrater när de fällt vilt och lyssna uppmärksamt till deras berättelse om hur det gick till. Men kritisera dem aldrig när de inte utnyttjat en skottchans. Att skjuta eller avstå är jägarens ensak. Ingen ska behöva känna sig pressad att lossa skott bara för att undgå kritik eller löje efteråt. Självklart ska du assistera dina jaktkamrater vid urtagning av vilt och hjälpa till att bära eller släpa det ur skogen. Hjälp också till att försöka finna småvilt som fallit otillgängligt eller i hög vegetation. Men lämna alltid en skottplats i fred så att du inte försvårar ett eventuellt eftersök. Ha alltid ett hundkoppel i fickan under jakt med hund, även om hunden inte är din. Har du skjutit ett djur och hunden kommer fram till det bör du koppla den. Om ett djur gått vidare efter skottet är det viktigt att du får tag i hunden och kopplar den så att ett eventuellt skadeskjutet djur får lugn och ro och kan söka sårläga. Ofta vill hundförare att vissa viltslag inte skjuts för hunden. Om någon till exempel fäller rådjur för en ung stövare förspills kanske en hel säsongs mödosamma arbete med att göra den rådjursren. Det gäller inte bara det egna jaktlagets hundar. Skjut inte för någon av jaktgrannarnas hundar om dess drev skulle komma in på er mark, såvida ni inte kommit överens med grannjaktlagen om det. Vid jakt med drivande och ställande hundar händer det att hunden inte är tillbaka när jakten avslutas. Visa solidaritet med hundföraren och hjälp honom eller henne att leta efter hunden eller vänta tillsammans på att den ska komma åter. Respektera andras jakt. Vad som gör den svenska jakten så fantastisk är det breda utbudet av jaktformer, de många viltslagen och den skiftande naturen. Ingen har möjlighet att syssla med alla former av svensk jakt. Oftast ägnar vi oss åt den jakt och de viltslag vi har i närområdet. Men många vill också uppleva något annat. Till exempel åker åtskilliga sydsvenskar årligen till fjällen för att jaga ripa och många norrlandsjägare drar söderut för att uppleva vildsvinsjakt. Ju fler jakter man provar på, desto mer uppenbart blir det att all jakt har sin speciella tjusning. Ingen jaktform är sämre eller bättre än någon annan. Räv kan exempelvis jagas under klingande stövardrev i snöig vinterskog, men också på åtel eller med hjälp av lockpipa eller grythund. Och fasaner kan skjutas på klappjakt eller med hjälp av en väldresserad fågelhund. Det ena är inte finare eller bättre än det andra. Bedrivs jakten på ett etniskt invändningsfritt sätt, följer lagar och förordningar och inte överutnyttjar de lokala viltpopulationerna, finns ingen anledning att rynka på näsan. Visst, vi ska gynna och slå vakt om vår lokala jaktkultur, men det betyder inte att vi måste vara kritiska till hur jakt bedrivs av andra i vår omgivning eller i andra delar av landet. Jägarkåren har kritiker bland folk och organisationer som vet väldigt lite om hur jakt verkligen bedrivs och som inte tycks kunna förstå att rätt bedriven jakt inte är ett hot mot vare sig enskilda arter eller naturen som helhet, utan bevisligen är en positiv faktor i förvaltningen av vårt naturarv. Står vi inte eniga och försvarar hela den svenska jakten utan bara slåss för vår egna lilla intressesfär och kanske samtidigt kritiserar den jakt som andra sysslar med, gynnar vi bara våra motståndare. Visa hänsyn. Svenska folkets intresse för naturen är stort. Vi jägare delar det med skogsflanörer, svamp- och bärplockare, fågelskådare och många andra. Skillnaden mellan dessa grupper och oss är att de utnyttjar allemansrätten. Jakten ingår inte i allemansrätten. Det är en nyttjande rätt som vi betalar för. Jakten har därför, precis som skogs- och jordbruk, företräde framför allemansrätten. Lika lite som man får trampa ner grödor eller bryta grenar får man störa jakten. Organiserat friluftsliv som genomförs på allemansrättslig grund, till exempel orienteringstävlingar, måste planeras i samråd så att det inte allvarligt inverkar på viltet eller jakträttsinnehavarens rätt att utöva jakt. Därmed inte sagt att vi jägare har mer rätt till naturen än andra grupper. Vi ska givetvis, liksom andra som utnyttjar naturen, visa all den hänsyn som behövs för att vi ska kunna utöva våra intressen sida vid sida med minimal risk för att störa varandra. Dessutom får vi aldrig glömma att även om jaktolyckor där utomstående drabbas är extremt sällsynta, uppfattas vi ibland som en riskfaktor. Vissa är därför rädda att vistas i skogen under jakt. I tättbefolkade trakter är det klokt att före jakten sätta upp skyltar vid tillfartsvägarna med texten "Jakt pågår". Då behöver de som är ängsliga inte bli obehagligt överraskade då de möter en jägare, utan kan välja att ta sin promenad på annat håll. Gör patron ur och hälsa vänligt om du möter folk i skogen. Är det risk för att de kan störa jakten bör du hövligt upplysa om vilka områden som jagas och var de helst inte bör gå och kanske rekommendera en annan rutt. Frågar de om de kan fortsätta utan risk, säger du som det är att det kan de naturligtvis, men för jaktens skull vore det bättre om de gick åt ett annat håll. Meddela jaktkamraterna via jaktradion att det är folk i skogen och vilken väg de tar. Inte sällan visar folk ett positivt intresse för jakten. De kanske frågar vad ni jagar och hur jakten går. Svara rakt, enkelt och lättfattligt. De flesta vet väldigt lite om hur jakt går till och förstår inte de speciella ord och fackuttryck som jägare använder sinsemellan. Har du med dig din jakthund är de flesta intresserade av att få reda på hur den arbetar och vill kanske hälsa på den. Beter sig folk ohyfsat och skäller ut dig ska du inte svara med samma mynt. Får du chansen ska du förklara att jakten endast skördar av vad naturen ger och att jägare är minst lika stora naturvänner som många andra. Missa aldrig ett tillfälle till sansad och meningsfull diskussion, men avstå från bråk och okvädningsord. Tänk på att för tillfället är det du som är jaktens ansikte utåt och blir du arg får motståndarna vatten på sin kvarn. Sammanfattning. Breda kunskaper om djur och natur gör dig till en bättre jägare och fördjupar jaktupplevelsen. Skytteträning före jaktsäsongen ska vara en självklarhet för varje jägare. Träna ofta avståndsbedömning i olika vardagssammanhang. För långt skotthåll är den vanligaste orsaken till skadeskjutning vid hageljakt. Vid hageljakt ska du begränsa skotthållet till 20 meter för sidskott mot rådjur, grävling och gäss och till 25 meter för övrigt småvilt. Minska skotthållet ytterligare om vinkeln till djuret är sned. Har du inte specialtränat på skjutbana bör du inte skjuta jaktskott med kula på längre håll än 100 meter. Lossa inte kulskott mot oskadat vilt i rörelse. Avlossa aldrig ett kulskott om skotthållet inte är rent. Flera djur kommer tätt tillsammans, kulfånget inte är tillräckligt eller skjutvinkeln inte är tillåten. Du ökar din jaktlycka väsentligt genom att röra dig försiktigt, sitta tyst och stilla på passet och inte använda jaktradion i onödan. All jakt har sin tjusning. Kritisera inte andras jakt bara för att du själv inte uppskattar den lika mycket. Även om du betalar för att få jaga inom ett område ska du respektera andra som utnyttjar naturen gratis, som svamp och bärplockare. Förklara vänligt hur det ligger till om deras närvaro kan inverka på jakten. På jakt. Jakt får inte ske så att någon utsätts för fara eller så att villebrådet tillfogas onödigt lidande. Givetvis får ett skott aldrig avlossas om det finns minsta risk för att det kan vålla skada. Och det är lika självklart att såväl själva jakten och hundanvändningen som det avslutande skottet ska stämma överens med det vi kallar god jaktetik. Därför är säkerheten och etiken viktigare än allt annat när du är på jakt. Om du inte jagar ensam eller ihop med en kompis utan är några stycken tillsammans eller ett helt jaktlag måste jakten organiseras fastare. Då krävs att någon tar ansvaret och fungerar som jaktledare. Det är viktigt av främst säkerhetsskäl, men även för att jakten ska bli effektiv. Jaktledaren. Vid gemensamhetsjakt ska alltid en jaktledare utses. Denna har det övergripande ansvaret för att jakten genomförs på ett säkert sätt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter. Vanligen börjar en gemensamhetsjakt med att jaktledaren håller en genomgång och informerar om vad som får skjutas samt ger besked om hur fältvilt ska rapporteras och tas om hand. Det är viktigt att alla jaktdeltagare och hundförare hör upp noga och ställer frågor om någonting är oklart. Genomgången ska också behandla säkerheten, informera om eventuella signaler som markerar jaktens början eller när drevet startar och avslutas samt var man återsamlas. Jaktledaren bör i förväg skriva ner vad som gäller och dela ut detta till deltagarna. På samma papper bör jaktledaren även ange sitt mobiltelefonnummer ifall någon skulle sakna jaktradio eller hamna på ett pass utan radiotäckning. Trots den skriftliga informationen ska allt av vikt ändå gås igenom muntligt före jakten. Det utdelade pappret är främst till för att jägarna ute på passet vid behov ska kunna friska upp minnet. Även om jaktledaren har det övergripande ansvaret för jaktens genomförande, ansvarar du som enskild jägare ändå för ditt eget uppträdande och för varje skott du lossar. Du är givetvis också skyldig att följa jaktledarens direktiv samt att respektera regler och säkerhetsanvisningar. Till exempel vilka viltslag som får fällas, förbjudna skjutvinklar och så vidare. Är du det minsta osäker ska du genast fråga jaktledaren antingen direkt eller via jaktradio eller mobiltelefon. Det är också till jaktledaren du ska rapportera eventuella skadeskjutningar och sedan invänta hans eller hennes beslut om hur och när ett eftersök ska genomföras. Om jaktgäster eller nya jägare deltar i jakten ska jaktledaren informera dessa extra noga om jaktlagets regler och försäkra sig om att de får den hjälp de behöver för att till exempel finna sina pass och att de exempelvis får reda på var hunden släpps och hur drevet rör sig. Vad gäller jaktledarens övriga skyldigheter hänvisas till boken Lagen. Den viktiga jaktetiken. Ursprungligen jagade människan för att överleva. Det var då inte alltid möjligt att visa den hänsyn mot viltet som är en självklarhet för dagens jägare. Eftersom vår försörjning tryggas på annat sätt har vi däremot alltid råd att hålla oss med etiska principer och kan grunda avskjutningen på biologiska fakta. Hela din jaktutövning, från planeringen av jakten till dess bytet hamnat i grytan eller frysen, ska därför genomsyras av god jaktetik och respekt för lagar och förordningar. Endast säkra skott. När du skjuter mot ett djur ska du före skottet vara säker på att det dör snabbt och utan lidande. Det är oetiskt att skjuta på längre håll än man behärskar och att utan föregående träning skjuta mot ett djur i rörelse med kulvapen. Vid jakt med hagelvapen gäller det att begränsa skotthållen till hagelsvärmens effektiva räckvidd. Den varierar med viltslag, skottvinkel, hagelladdning och hagelgrovlek. Döden i naturen har visserligen vanligen ett utdraget och ofta plågsamt förlopp. Men det fritar inte oss jägare från ansvaret att alltid göra vårt bästa för att avliva viltet så snabbt och skonsamt som möjligt. Du ansvarar alltid själv för ett avlossat skott och dess följder. Därför är det din skyldighet att göra ditt yttersta för att ett skadat djur återfinns och avlivas. Det gör detsamma om det gäller en älg eller en kråka. Alla djur har i detta avseende samma värde. Hur eftersöket går till, vilka krav lagen ställer på beredskap för eftersök vid olika jaktformer kan du läsa om i avsnittet Eftersöket och i boken Lagen. Även om du själv inte lossat skottet bjuder jaktetiken att du solidariskt deltar i eftersöket även om det för din egen del innebär att det inte blir jagat mer den dagen. Blanda aldrig ihop eftersök och jakt. Skjut aldrig mot friska djur medan ni letar efter ett skadat. Det försvårar det pågående eftersöket och innebär alltid en risk att ni plötsligt står inför två eftersök istället för ett. Spara hondjuret. Undvik att skjuta bort moderdjuret från hennes ungar. När älgkon eller hinden dyker upp på passet måste du hålla inne med skottet tills du är säker på att hon inte har någon kalv. Och då en grupp vildsvin av blandade storlekar rinner fram mellan trästammarna eller kommer till åtelplatsen gäller det att välja ut ett av de mindre djuren. Annars är risken stor att du skjuter bort en förande sugga från hennes kultingar. Vid rådjursjakt med drivande hund är det inte alls säkert att ett ensamt hondjur som hunden driver är ett smaldjur eller en get utan kid. Geten lämnar ofta kvar sina kid och ger sig ensam iväg med hunden. Jagar du skogsfågel tidigt på säsongen bör du undvika att skjuta gammelhönan när kullen går upp framför hunden. Rikta istället bössan mot någon spräcklig ungtupp så gör du aldrig fel. Motsvarande gäller också rapphöns, men där är risken något mindre eftersom både tupp och höna hjälps åt att ta hand om kycklingarna. Även vid jakt på vildfasan ska hönan sparas och jakten inriktas på spräckliga ungtuppar i början av jakttiden. Alldeles när duvjakten börjar kan en del ringduvor fortfarande ha ungar i boet. Skona ensamduvorna och sådana som kommer parvis. Försök lära dig att känna igen ungfåglarna i flykten och koncentrera dig på dem och på flockduvor. Hundanvändningen. Särskilt vid jakt med drivande hund ska du undvika att drevet huvudsakligen går fram över andras marker. I avsnittet Jakt med drivande hund kan du läsa om hur stor jaktmarken bör vara för jakt med drivande raser. En bra lösning är att i förväg komma överens med jaktgrannarna eller samjaga med dem. Jaga inte klövvilt med snabba hundar, såvida det inte bara förföljer en kortare sträcka och inte hetsar drevdjuret. Ställ in all hundjakt efter klövvilt vid skarföre, eftersom djuren då lätt trampar igenom skaren medan hunden springer på den. Vildsvinsjakt bör inte ske med allt för aggressiva hundar, som riskerar att komma i strid med svinen. Framförallt är det viktigt att flera hundar inte släpps tillsammans. Risken är då stor att de ställer ett vildsvin och på grund av sin övermakt tillfogade skada. I en sådan situation kan även hundar bli skadade eller dödade, och det är givetvis oetiskt att jaga så att jakthunden utsätts för risk. Motsvarande gäller i vissa delar även vid jakt med hund efter björn och lodjur. Också vid grytjakt gäller det att av etiska skäl anpassa hundanvändningen till förhållandena. En mycket skarp hund som ger sig i närstrid med en grävling under jord är olämplig för sin uppgift. Tänk också på hur hunden mår. Förbered den ordentligt genom konditionsträning före jaktsäsongen. Lämna den inte i en nedkyld bil, en kall vinterdag eller i en varm, en solig förhöstdag. Se till att den har det varmt, mjukt och bekvämt när ni färdas hemåt efter en ansträngande jaktdag och ge den mat så fort den kommer hem, innan du själv sätter dig vid middagsbordet. En våt hund ska torkas av innan den placeras i kall bil, och du ska alltid se till att vatten finns tillgänglig för hunden en varm jaktdag. Hänsynsfull jakt. Vår jaktutövning regleras av en uppsjö av lagar och förordningar som exempelvis fastställer jakttider och ställer krav på ändamålsenliga vapen och fångstredskap. Huvudsyftet är att freda viltstammarna under fortplantningstiden och skydda dem från jakt som kan orsaka onödigt lidande. Men mycket lämnas ändå åt jägarna själva att avgöra, inte minst vad det gäller beskattning av de flesta viltarter och hur vi genomför jakten. Men det är en frihet under ansvar. Varje jägare är skyldig att anpassa sin jakt till de lokala viltbeståndens storlek och genomföra den på ett etiskt och säkert sätt. Anpassa jakten till viltförekomsten så att du utnyttjar den förnybara resurs som viltet utgör på ett hänsynsfullt och bärkraftigt sätt. Du ska i princip inte skjuta mer vilt än jaktmarken producerar. Undantag kan göras för sträckvilt som duvor, änder och gäss, men även här ska du givetvis visa måttfullhet. Du måste inte jaga ett visst viltslag bara för att det är lovligt. Såväl inom ett jaktlag som i viltvårds- och skötselområden kommer man ibland överens om att till exempel temporärt freda en art för att försöka bidra till att beståndet ökar. Det kan handla om att inte fälla hondjur eller avstå från att skjuta handjur med medelstora horn för att på sikt få fram en bättre åldersfördelning inom stammen. Respektera sådana frivilliga åtaganden. Avsikten är ju att göra jakten bättre framöver. Avstå också från jakt i sträng kyla eller när snöförhållandena är svåra. Hjälp istället viltet i den mån det går genom stödutfodring. Stödutfodra i mindre skala hela vintern och öka insatsen när förhållandena blir särskilt svåra. Locka inte vilt från grannmarkerna. Utfodrings- eller återplatser bör inte anläggas närmare än 200 meter från jaktmarksgränsen utan att du först kommit överens om saker med jaktgrannen. Det hindrar naturligtvis inte att vilt kommer till en åtel från betydligt större avstånd. Lika lite som det befriar dig från din moraliska skyldighet att inte skjuta mer än vad din egen jaktmark producerar. Anlägg inte heller jakttorn eller skjutkojor in till gränsen utan att först vara överens med jaktgrannen. Jakttorn bör vara prydliga och smälta så väl in i landskapsbilden som möjligt, och de får absolut inte störa utsikten från någon form av bebyggelse. Plocka alltid upp tomhylsor efter dig så att de inte ligger kvar och skräpar till irritation för andra jägare och skogsflanörer. Skjut inte nära bebyggelse, såvida de som bor där inte är informerade och inte har något att invända. Undvik hagelskott mot flygande fåglar om det finns risk att hageln kan landa på hustak eller bilar. De är visserligen ofarliga men kan orsaka stor irritation. Tävla aldrig i jakt. Värdet av en jaktdag får aldrig räknas i antalet fällda djur. Jaktupplevelsen och spänningen blir ofta större de dagar du måste anstränga dig både länge och hårt för att så småningom äntligen lyckas. Vill du skjuta piporna varma kan du göra det på skjutbanan. Men utnyttja för all del de skottillfällen som dyker upp när du till exempel under duvjakt hamnar där fåglarna trängs i luften. Men bara då det rör sig om en jaktform där någon enstaka dag med ett stort antal fällda vilt saknar betydelse för populationen. Att skryta med hur mycket vilt man skjutit hör inte till god jägarsed. Jaktetiken slutar inte med skottet. Döda djur ska hanteras och behandlas på ett sätt som inte kan uppfattas som respektlöst eller väcka anstöt. Det spelar visserligen ingen roll för djuret, men omgivningen, inklusive jaktkamrater, kan ta illa vid sig. Tala aldrig i nedsättande ordalag om vilt. Ord som älgjäveln eller kråkfan och uttryck som att den räven fick vad den förtjänade avslöjar en inställning som inte hör samman med modern jaktutövning. Ta ur djuret snyggt så att det inte blir onödigt nersölat. Göm undan passningsresterna av hänsyn till allmänheten och för att de inte ska upptäckas av rovfåglar som riskerar att förgiftas av blyhagel eller kulfragment. Transportera viltet på ett värdigt sätt och häng det där ingen kan ta anstöt. Ta vid styckning och tillredning vara på djuret i så hög grad som möjligt. Slaktrester som hudar, ben, skallar och så vidare ska inte lämnas kvar utanför slaktboden utan tas om hand på lämpligt sätt. Allt vilt bör tas tillvara på ett eller annat sätt. För matnyttigt vilt är det en självklarhet. Men även om du skjuter till exempel kråkor i ett viltvårdande syfte bör du ta hand om dem och till exempel ge dem till någon som tränar apportering med sin hund. För övrigt är stekt kråka inte det sämsta man kan äta. Utsättning och etik. Etiken är viktig vid utsättning av fågel för jakt och hundträning. Sätt bara ut vilt i en miljö där arten kan förekomma naturligt och har förutsättningar att överleva och föröka sig. Vidare måste du utfodra utsatta hönsfåglar ända fram till nästkommande vår. Innan de kan börja användas vid träning av stående eller stötande fågelhund måste fåglarna vara väl hemmastadda vid utsättningsplatsen och dess omgivning samt ha vant sig vid att finna föda på utfodringsplatserna. Risken är annars stor att fåglarna, sedan hunden rest dem, inte hittar tillbaka utan går ett ömkligt öde till mötes i en främmande och ogästvänlig omgivning. Överhuvudtaget ska du aldrig träna hunden nära utsättningsplatsen. Störs fåglarna för ofta ger de sig därifrån för gott. Att sätta ut buruppfödda fåglar i jaktmarken och i stort sett direkt jaga dem, kanske till och med samma dag, är helt oacceptabelt. Fåglarna bör ha tillbringat veckor i fritt tillstånd innan de utsätts för jakt. Fasaner och rapphöns för utsättning ska ha kläckts på senvåren och sätts ut som kycklingar under sommaren. Då är de väl utvuxna och så förvildade att de i princip uppträder som vilda fåglar när jaktsäsongen börjar. Gräsänder ska sättas ut ännu tidigare. Utsatta änder blir ofta orädda och ibland så välnärda av riklig utfodring att de ytterst ogärna tar till vingarna. Ur etisk synvinkel är det givetvis olämpligt att då jaga dem. Minska fodermängden i god tid före jakten så att fåglarna tvingas att själva söka föda i omgivningen. Sammanfattning. En jaktledare ska alltid utses vid gemensamhetsjakt. Jaktledaren ska före jakten gå igenom säkerheten och vad som får skjutas. Fråga jaktledaren om du är osäker på något som rör jakten eller säkerheten. Jaktledaren har det övergripande ansvaret för jakten, men deltagarna ansvarar själva för sina handlingar och beslut. Skjut inte svårare skott mot vilt än du på skjutbanan visat att du behärskar. Skulle du trots alla försiktighetsåtgärder skadeskjuta, ska du göra ditt yttersta för att finna djuret, oberoende av dess värde. Vid eftersök får skott mot andra djur inte lossas. Avstå från att fälla hondjur av klövvilt om du inte är säker på att hon inte för kalv, kid eller kultingar. Undvik också skott mot hönan i en kull av skogs- eller fältfågel. Vid jakt med drivande hund ska jaktmarken vara så stor att drevet i huvudsak håller sig inom dess gränser. Jaga aldrig med hundar som på grund av egenskaper eller yttre omständigheter kan hetsa, skada eller döda vilt. Ta efter jakten hand om hunden innan du tänker på dig själv. Respektera lokala avskjutningsregler som fattas av jägarna själva i syfte att förbättra viltstammarnas storlek och kvalitet. Beskatta viltstammarna med förstånd, locka inte vilt från grannmarkerna och anlägg varken utfodrings- eller återplatser inom 200 meter från närmaste gräns. Värdet av en jaktdag beror på upplevelsen, inte på antalet fällda vilt. Hantera allt fällt vilt med respekt. Sätt ut vilt endast där arten kan förekomma naturligt och föröka sig. Utfodra utsatta hönsfåglar genom hela hösten och vintern. Jaga inte utsatta fåglar förrän de i princip uppträder som vilda. Säkerheten viktigast av allt. Den svenska jägarkåren är välutbildad och säkerhetstänkandet utbrett. Trots att miljoner skott avlossas varje år i svenska jaktmarker sker det väldigt sällan olyckor i samband med skottlossning under jakt. Jämfört med flera andra fritidssysselsättningar är jakt en förhållandevis ofarlig hobby. De olyckor som trots allt inträffar drabbar främst deltagare i jakten. Det är extremt sällsynt att de går ut över utomstående. Men oavsett vem som drabbas är varje olycka förstås en för mycket och följderna av en jaktolycka kan bli mycket svåra för de inblandade. Död, invaliditet och livslånga skuldkänslor. Jaktolyckor kan emellertid så gott som helt undvikas om alla jägare följer en del självklara säkerhetsregler och de regler för vapensäkerhet som du finner i avsnittet Säkerhet i kapitlet Vapen och skytte. Då är det bara i ett ytterst fåtal fall, till exempel vid materialfel eller uppkomsten av en fullkomligt osannolik rikoschett, som en olycka kan inträffa. Först och främst ska du aldrig under några som helst omständigheter avlossa ett skott om säkerheten inte är fullt betryggande. Inget byte är så viktigt att det är värt en annan människas liv eller hälsa. Tänk på att du aldrig behöver ångra ett skott som du inte lossat. Avlossa aldrig ett skott om du inte är absolut säker på vad du skjuter mot. Högt uppskruvade förväntningar kan leda till att man tycker sig se det man vill se när någonting rör sig i skogen. Skjut inte kulskott utan betryggande kulfång. Skog är inte kulfång nog och det kan uppstå rikoschetter även om du skjuter snett mot marken från till exempel ett jakttorn. Klipphällar, frusen eller stenig mark, vattenytor och trästammar ger upphov till rikoschetter också med hagel. Hårda hagel som stålhagel ger oftare rikoschetter än mjuka. Tejpa för vapnets mynning vid jakt i snö eller vid upplega och var noga med att endast ladda med ammunition avsedd för vapnet. Ladda vapnet först när du står på pass. Det finns jaktformer då man förflyttar sig med laddat vapen, till exempel vid uppsprångs- och uppflogsjakt, jakt med stötande hund eller smygjakt. Då är det extra viktigt att alltid gå med vapnets pipa riktad uppåt eller i annan säker vinkel samt att se till att det hela tiden är säkrat. Använd aldrig kikarsiktet som kikare för att titta på människor, bebyggelse, fordon, hundar och så vidare. Bär alltid något plagg i signalfärg som rött hattband eller liknande. Går du drevet eller är hundförare ska du givetvis också bära signalfärg. Lämna aldrig passet innan jakten är avblåst för att exempelvis smyga på ett stånd eller titta på ett djur du fällt. Säkerheten under all gemensamhetsjakt bygger på att jägarna vet var de har varandra och i vilka områden hundar, hundförare och drevfolk befinner sig. Endast jaktledaren kan ge dig tillstånd att lämna ditt pass. Fasta pass kan ha förbjudna skjutriktningar markerade, ofta utmärkta med röd färg eller snitslar på trästammar eller liknande. Ibland informeras du om tillåtna eller förbjudna riktningar av jaktledaren eller den som ställer ut dig på passet. Är du osäker ska du fråga jaktledaren. Står någon passgranne inom synhåll ska ni alltid ta kontakt med varandra genom att till exempel vinka. Avlossa inte heller skott i riktning mot drevkedjan såvida jaktledaren inte uttryckligen tillåter att det får ske fram till dess signal ges, efter vilken alla skott in mot såten är förbjudna. Går du med vapen i drevkedjan på harklappjakt och en hare löper bakåt inom skotthåll får du aldrig svinga piporna genom drevkedjan. Istället ska du vända dig om med piporna riktade uppåt och först därefter lägga an. Vid sällskapsjakt efter fågel är låga skott förbjudna. Skjut inte lägre än 45 grader över horisonten. Sker jakten över stående eller stötande hund ska du alltid kontrollera hundens och jaktkamraternas position innan du skjuter. Även vid annan jakt med hund måste du försäkra dig om att hunden inte är i riskzonen. Det gäller särskilt vid jakt med ställande hund. Kulan eller kulsplitter kan ändra riktning i djuret och träffa hunden. Använd aldrig alkohol i samband med jakt. Sammanfattning. Lossa aldrig ett skott om säkerheten inte är betryggande. Du måste alltid vara helt säker på vad du skjuter mot innan du avlossar ett skott. Skjut aldrig kulskott utan tillräckligt kulfång. Ladda inte vapnet förrän du står på passet. Använd aldrig kikarsiktet som kikare för att se på människor, hundar och så vidare. Bär alltid rött hattband eller plagg i signalfärg. Lämna aldrig ditt pass medan jakten pågår. Lossa endast skott i tillåtna skjutvinklar. Är du osäker på eventuella förbjudna skjutvinklar ska du fråga jaktledaren. Avlossa inte skott in mot drevkedjan. Skjut aldrig låga hagelskott vid sällskapsjakt efter fågel. Vid all jakt med hund ska du vara säker på att hunden inte är i riskzonen och kan träffas av ditt skott, antingen direkt eller indirekt. Jakt och alkohol hör inte ihop. Jakthunden. I Sverige finns det idag omkring 150 000 jakthundar, fördelade på ett 60-tal raser. Det innebär att omkring var femte hund i vårt land används vid jakt. Ungefär varannan jägare har en egen jakthund. Hunden är jägarens viktigaste medhjälpare och många kan knappt tänka sig att jaga utan hund. En bra hund gör jakten både effektivare och trevligare. De flesta jakthundar har som uppgift att finna viltet åt jägaren och göra så att denne får skottchans. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom att förfölja vilt med skall, drivande hundar, ställa vilt, ställande hundar, stå för tryckande fågel, stående fågelhundar, eller jaga ut vilt ur underjordiska gryt, grythundar. Andra är specialiserade på att leta reda på dött, skadskjutet eller trafikskadat vilt. Det är inte ovanligt att en hund behärskar båda dessa uppgifter. I samband med att de olika jaktformerna beskrivs i avsnittet Jakten kan du läsa om vad som krävs av de olika typerna av jakthundar och vilka raser som kan användas för olika former av jakt. Den tid en jakthund får komma ut på jakt är kort jämfört med den tid den tillbringar i hemmet. Jakthunden är därför i de allra flesta fall också en familjehund. De flesta jakthundar bor inomhus med familjen och måste givetvis då vara godmodiga och väluppfostrade. Fostran behövs också för att hunden ska kunna jaga effektivt. Det är en förlegad och otidsenlig uppfattning att lydnad gör en jakthund sämre. Istället är det tvärtom. Väluppfostrade och lydiga jakthundar samarbetar bättre med jägaren och gör jakten effektivare. En sådan hund håller också bättre kontakt i jaktmarken och man behöver inte leta efter den när jaktdagen är slut. Den kortaste och enklaste vägen från valp till duktig jakthund och trevlig familjehund går via genomtänkt fostran av valpen. Djurens ungar är tidigt mottagliga för inlärning som förberedelse för vuxenlivet. En hundvalp är särskilt mottaglig från 3-6 månaders ålder. Du bör utnyttja denna period till att ge valpen goda vanor och börja forma det beteende du vill se hos den färdiga hunden. Genom att lära den rätt från början förhindrar du också att den lär sig fel saker som försvårar framtida dressyr och injagning. Observera att valpfostran inte handlar om att straffa eller på annat sätt vara hård mot valpen, utan om att vara konsekvent, sätta gränser och ge valpen goda vanor samt att undvika att den utvecklar dåliga. Eftersom det som lärs tidigt sitter i hela livet är det viktigt att inte bara tänka för stunden och endast lära den sådant som en liten valp ska kunna. Tänk istället så här. Vad vill jag att den vuxna hunden inte ska göra? Se därefter till att valpen från första dagen inte får tillfälle att göra något av detta. Förbered också dig själv genom att redan innan valpen kommer i huset läsa någon bok om hunduppfostran. Välj rätt. Att skaffa jakthund får aldrig vara en impulshandling. Hundköpet innebär att du mer eller mindre binder upp dig ett 10-tal år framåt i tiden. Det ska därför vara ett genomtänkt beslut. Ta i förväg reda på så mycket fakta som möjligt genom att läsa böcker och tala med erfarna jakthundsförare. Vissa hundtyper kräver betydligt mer i form av dressyr och träning än andra för att verkligen fungera under jakt. Satsa inte på en hund av sådan ras om du inte har den tid och det engagemang som träningen kräver och marker med tillräckligt vilttillgång för hundens injagning. Skaffa inte hund av en viss ras bara för att du tycker att den är charmig eller vacker. Du ska först och främst välja en ras som du har nytta av, det vill säga som passar den jakt du har tillgång till. Ingen bryr sig om hur en duktig jakthund ser ut och skönhet är inget förlåtande drag hos en dålig jakthund. Välj inte en ovanlig ras bara för att du vill vara annorlunda. Köp en hund av en vanlig jakthundsras. Anledningen till att vissa raser är vanligare än andra är nästan alltid att de är bättre. Många jakthundsraser är väldigt sociala och trevliga med tilltalande utseende. Det har gjort dem populära som sällskapshundar. Aveln för sällskap och utställning tar sällan hänsyn till de rastypiska egenskaperna. Resultatet blir ofta stora hundar som saknar den ursprungliga jakthundens fysik, mentalitet och jaktegenskaper. Köp aldrig jakthund från en sådan uppfödning, hur mycket man än bedyrar att hunden används på jakt. Ibland hävdas att jaktegenskaperna aldrig kan avlas bort. Det är fullkomligt nonsens. Den uppfödare som inte vakar över jaktegenskaperna som en hök tappar snart bort viktiga delar av dem. Titlar som utställnings- och viltspårschampion säger ingenting om en hunds förmåga i skogen. Köp valp efter hundar med goda meriter från officiella jaktprov, inte klubbmästerskap och liknande, eller vilkas jaktegenskaper kan verifieras på annat trovärdigt sätt. Om du jagar i ett jaktlag är det ofta klokt att skaffa en hund som kompletterar övriga hundar i jaktlaget. Finns det redan tre drivande hundar men ingen älghund är det kanske en sådan du ska skaffa dig. Eller må hända en eftersöksspecialist. Jaga inte för tidigt. Tro inte att en hund utan vidare jagar på ett för rasen typiskt sätt bara du släpper den i jaktmarken. Väljer du en bra uppfödare har hunden säkert de rätta anlagen, men du måste själv genom uppfostran, dressyr och injagning forma jaktbeteendet. När du ska träna din första hund är det viktigt att du tar råd och hjälp av andra med stor erfarenhet av rasen och jaktformen. Går du med i rasens specialklubb kommer du i kontakt med duktiga och erfarna hundförare som säkert bistår med både råd och hjälp. Besök gärna några jaktprov för att uppleva duktiga hundar i arbete och få tillfälle att utbyta åsikter med ras- och jaktkunnigt folk. Ju noggrannare du förbereder hunden innan du börjar jaga med den, desto bättre blir resultatet. Börja inte jaga för tidigt med din hund, innan lydnad och samarbete sitter som det ska. Det går kanske bra första säsongen eftersom hunden är oerfaren och kanske känner sig lite osäker. Men snart blir den för självständig och jagar mer för sitt eget nöjes skull än så som du vill. Har hunden en gång skaffat sig dåliga vanor är det mycket svårt att få rätsida på den. Sammanfattning. En jakthund tillbringar mycket mer tid i hemmet än den gör på jakt. Den bör därför också vara en väluppfostrad familjehund. Fostran och dressyr gör jakthunden effektivare. Förbered hundköpet väl. Det får aldrig vara en impulshandling. Välj ras efter ditt eller jaktlagets behov, inte efter utseende eller för att vara originell. Vanliga jakthundsraser är vanliga för att de är bra. Tidig fostran ger hållbart resultat. Låt aldrig valpen göra vad den inte ska få göra som vuxen. Tidig jakt är ett effektivt sätt att förstöra en lovande jakthund.